Jag ska läsa ett bibelord inledningsvis ifrån Uppenbarelseboken kapitel 13 och vers 1 och framåt. Och jag såg ett vilddjur stiga upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och på sina horn 10 kronor och på sina huvuden hädiska namn. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken därför att det hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret och vem kan strida mot det? Och där var det slut på bibelordet. Ja, dagens radioprogram och nästa program som jag kommer att sända kommer att båda ha rubriken ett bibliskt kristet förhållningssätt till det nyandliga smörgåsbordet New Age. Programmet idag är del 1. Och det har under rubriken Gestalten tar form. Del 2 sänds den 15 december och under rubriken för det programmet kommer att vara Jakten efter framgång, hälsa och lycka. New Age, som är två engelska ord, betyder ny tidsålder. Och det är varken en kyrka, ett samfund eller en sekt. New Age ska istället ses som ett informellt nätverk som knyter samman alla möjliga nyandliga och okulta rörelser och företeelser. Detta nätverk har under de senaste 30 åren brett ut sig över hela världen och i samhällets alla olika nivåer. I vardagen ser man mest den enklare formen av New Age, och det kan handla om att få energimassage på jobbet eller att träna yoga på Friskis och Svettis. Eller att man erbjuds alternativa läkekonster inom sjukvården. Och redan det här är mycket allvarligt, anser jag. Ännu mer upprörd blir jag när jag ser hur detta tar sig in i den kristna kyrkan. Nyligen så läste jag om hur ett församlingshem i våra bygder lånats ut till ett seminarium som berörde reinkarnation, healing, spiritism, homeopati och annat ifrån det smörgåsbord som New Age erbjuder. Men riktigt allvarligt blir det om man granskar New Age bakom kulisserna. Då inser man att det är hög tid att blåsa i basunen och varna för dessa onda andars läror, som Bibeln kallar det. För bakom utbredandet av New Age och dess nätverk så finns en medveten, okult och långsiktig plan som inom deras egna kretsar kallas för konspirationen i vattumannens tecken, eller just bara för planen med stort P. Målet är en ny världsordning med en enda religion och en andlig ledare där Lucifer tillbeds som gud. För detta är den innersta hemligheten hos New Age, och tycker du detta verkar vara överord att säga så här, så ska du absolut lyssna vidare på det här programmet, för jag kommer att presentera skrämmande bevis som förklarar varför jag kan ta till så starka ord. Och jag kommer att berätta om vad New Age är för något, var denna rörelse kommer ifrån, vad den står för och vad som är dess mål, och varför det är så farligt att ens bara nosa lite på det som man erbjuder från sitt okulta smörgåsbord. Du kommer att få höra om hur New Age-profeterna i början av 1900-talet hade direkta kopplingar till den tidens rasbiologi, hemliga ordenssällskap och faktiskt till nazismens framväxt i Tyskland. Du kommer att få höra om hur de länge planerat att sätta sin Kristus på tronen, och jag kommer också att ge dig Bibelns syn på New Age och Bibelns alternativ. I mitt nästa program då, som sänds den 15 december, så ska jag berätta om sanningen bakom och faran med flera av de terapiformer som utgör New Age-nätverkets yttersta tentakler. Och jag planerar då att ta upp sådant som akupunktur, astrologi, homeopati, meditation och yoga, positivt tänkande och visualisering samt feng shui med currylinjer och sånt som du kanske hört talas om. Även om det finns tusentals andra företeelser inom New Age så ska jag ta upp just de här eftersom de är väldigt vanliga och accepterade i vårt samhälle idag, tyvärr även bland många kristna. Och min yttersta avsikt med de här två programmen är att väcka oss som är Guds folk, Bibelns folk, så att vi helgar och skyddar både våra egna liv och våra församlingar från all tänkbar inblandning av onda andars läror. Och det här handlar om skrock, vidskeplighet, okkultism, ordensväsenden och New Age i alla dess former. Gud tar det inte lätt med sånt här. Och då kan inte vi som räknar oss som Guds barn göra det heller. Min avsikt är att du som inte är kristen också ska förstå hur farligt allt det här är även för dig. Så jag hoppas att ni alla lyssnar vidare, för jag ska presentera mycket fakta i programmet, i båda de här programmen. Och jag ska också säga att ni får bäst behållning av del 2 om ni lyssnar till dagens program, som alltså är del 1. Okej, det här var alltså en väldigt mastig och mustig inledning. Men värre blir det, vill jag varna för. Så jag får be er alla nu att spänna fast säkerhetsbältena ordentligt. Jesus är Herre. Ja, jag ska alltså i detta program ge en inblick i New Age. Först ska vi titta lite på den grundläggande teologi som man kan vaska fram ur denna rörelse. Och som jag sa inledningsvis så är New Age ett nätverk för nyandliga och okulta rörelser. New Age innesluter allt möjligt, som till exempel indiska gurus, vissa amerikanska framgångs- och hälsoprofeter, indianska shamaner, homeopater, zonterapeuter, spåkärringar och sådana som kallar sig själva för häxor. Eftersom New Age förenar så otroligt många olika läror och sekter så kan man inte exakt definiera hur deras teologi ser ut. Men i stora drag så kan man säga att det handlar om en blandning av hedendom och hinduism, fast i västerländsk kostym. Inom New Age så lär man ut att allt hör samman i en stor helhet. Och att både levande varelser och materien ytterst sett genomströmmas av en opersonlig, gudomlig kraft. Och den kan ha många olika namn. Eftersom denna gudomliga kraft finns i varje människa så är då varje människa innerst inne god. Och det är därför inom sig som man ska söka det goda och gudomliga, säger man. Det finns en mörk sida av den gudomliga kraften också, men den ska bara balanseras mot den goda. Och därför finns egentligen inte heller begreppet synd inom New Age. Den materiella världen, den sägs vara ond och att den är en illusion som hindrar den andliga utvecklingen. Och därför ska man vända sig ifrån den materiella världen och genom olika metoder som yoga och meditation till exempel, så strävar man efter att bryta ner viljan, känslorna och det sinnliga och på så sätt uppnå en inre tomhet och genom den en allt högre grad av medvetande, förening med det gudomliga och självförgudning, säger man alltså inom New Age. Därför finns det inom New Age massor utav självutnämnda läromästare och gurus som säger sig ha nått fram till just den här gudomliga statusen. Och ibland säger de sig till och med stå över Gud. En mycket grundläggande lära inom hinduismen är läran om reinkarnation och karma. Reinkarnation handlar om att återfödas i en ny gestalt. Och karma är det som styr i vilken gestalt man återföds. Är du fattig och sjuk, så får du skylla dig själv att du skaffade så dålig karma i ditt tidigare liv. Och det liv du lever nu, det ska du acceptera för att få bättre karma till nästa liv. Och det här innebär att där denna teologi härskar så saknas det medlidande för den som har det sämre. Fokus blir istället på den egna andliga utvecklingen. Reinkarnation och karma är något som också starkt präglar tankarna inom New Age, och där all utövning av tron väldigt tydligt är mycket självcentrerad. Det mesta handlar om det egna välbefinnandet och hälsan, den egna andliga utvecklingen och så vidare. Ibland blandas denna typ av tro med kristna termer, vilket gör New Age ännu mer förrädiskt. Inom det här nätverket så väntar man också på en Kristusgestalt som ibland kallas för Maitreya. Och mycket utav arbetet inom rörelsens innersta kretsar går ut på att förbereda och påskynda hans ankomst. Och det görs bland annat genom att man samlar folk till stora massmeditationer och genom att man sprider en slags bön som kallas den stora invokationen, och det betyder den stora åkallan. Ska man riktigt förstå sig på New Age så räcker det inte med att titta på de förrädiskt oskyldiga företeelser som finns i dess yttersta periferi, som yoga och meditation och så. Man måste då istället söka sig till de tunga profeternas skrifter och historiebeskrivning inom den här rörelsen då. Och där ser man att New Age-rörelsen inte är någon spontant tillkommen gemenskap för andliga sökare och mystiker, utan det är ett informellt nätverk vars utbredande verkar vara noga planlagt. Och planens yttersta syfte är att införa en ny världsordning med en världsreligion och en världsledare. Och genomförandet av denna plan sägs gå i tre steg. Det första steget ses som ett förberedande steg, och detta skedde i slutet av 1800-talet. Då skulle huvudtruppen skapas och de hemliga lärorna skulle samordnas. Under det andra steget, den mellanliggande perioden som de kallade, då skulle ett världsomspännande nätverk byggas upp i all hemlighet. Och under det sista steget som inleddes 1975, då skulle man träda fram i offentlighetens ljus för att vinna de stora skarorna. Och det kanske inte är en tillfällighet att utvecklingen för New Age verkar ha följt denna planen till punkt och pricka. Den person som under det första förberedande steget la grunden till New Age var den superokulta ryskan Helena Blavatsky, även kallad Madame Blavatsky. År 1875 bildade hon det teosofiska samfundet, och de hade ett emblem som bland annat innehöll hakkorset, svastikan. Teosofin utgör på många sätt fundamentet för New Age, och i Madame Blavatskys skrifter, som till exempel Den hemliga läran, så avslöjas därför väldigt tydligt vad det hela handlar om. Och jag ska ta ett litet citat bland väldigt många som handlar om den gud som hon sa att man skulle dyrka. Det står så här: Lucifer är gudomligt och världsligt ljus, helig ande och Satan på en och samma gång. Lucifer är alltså den gud som man ska dyrka enligt den personen som la grunden till vår tids New Age. Och det kan man läsa om på många ställen i hennes böcker. Och som du hör av citatet så är Lucifer och Satan samma. Det här försöker vissa anhängare inom New Age dribbla bort i vissa offentliga debatter och så, men detta faktum dyker upp lite varstans när man granskar New Age och även vissa hemliga ordnar för den delen. Det här är en sanning som ofta är dold i New Age-nätverkets yttersta kretsar och i hemliga ordnars lägre grader. Men när man i dessa rörelser pratar om den strålande morgonstjärnan, ljusets ängel, Messias och Gud, så är det Lucifer det handlar om. Och det är den samma som Satan. Och vi kan säga att det är den samma som ormen från Edens lustgård. Du ska få mer bevis på detta senare, men Bibeln säger så här om Lucifer i Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 14, vers 12. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande morgonstjärna? Och i andra Korintsebrevet i Nya testamentet kapitel 11, vers 14 så står det så här: Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Uppdraget att utveckla och föra vidare de här mer eller mindre hemliga lärorna har efter Madame Blavatsky delats mellan flera av hennes lärjungar. En av dessa var teosofen och antroposofernas grundare Rudolf Steiner. Han hade en väldigt viktig roll i början av 1900-talet som jag ska berätta mer om senare. Men den kanske mest betydelsefulla lärjungen till Madame Blavatsky blev Alice Bailey. Hennes många böcker är idag lite utav en bibel inom New Age. Själv sa Alice Bailey att böckerna tillkom genom att en andemakt kom över henne och styrde henne till att skriva det som hon skrev. Den här andemakten kallas ofta för tibetanen. Lägg det på minne. Tibetanen. År 1920 startade Alice Bailey en organisation vars uppgift var att arbeta för införandet av den nya tidsålder som man strävar mot. Och denna organisation fick det avslöjande namnet Lucifer Trust. Detta betyder på svenska ungefär Lucifer-sammanslutningen. Efter ett par år bara så bytte Lucifer Trust namn till Lucis Trust, eftersom det var mindre avslöjande. Att sen Lucis Trust idag finns med på FN:s ekonomiska och sociala råds lista över rådgivande organisationer kan man som kristen känna sig minst sagt bekymrad över. Och minst lika oroväckande är det att i Sverige finns en systerorganisation till Lucis Trust som heter Stiftelsen Tibetanens bokfond. Tibetanen, som jag sa innan. Den stiftelsen jobbar bland annat med att sprida just Alice Baileys böcker i Sverige. Men nu ska du lyssna noga här. Med stöd från Lucis Trust i USA arbetar Tibetanens bokfond dessutom med att upprätta det okulta utbildningscenter som Alice Bailey redan 1920 profeterade om att det skulle förläggas till Sverige. Alice Bailey som var amerikan, engelska var hon från början. Det handlar om en svensk så kallad förberedande mysterieskola som ska förbereda för Kristus Maitrejas ankomst. Och det är antikrists ankomst om vi ser detta ur ett bibelperspektiv. Och jag hoppas verkligen att detta väcker dig som kan be till att be vår fader i himlen att rena Sverige ifrån det här. För du ska veta att stiftelsen Tibetanens bokfond, de uppmanar sina åhörare att på sitt sätt be för bildandet av denna okulta skola i Sverige. Och så här skriver de, och det kan man läsa på deras webbplats. Intensifiera dina studier och din meditation så det andliga ljuset i och över Sverige så snabbt som möjligt når den tröskelnivå som krävs för att den förberedande okulta skolan ska kunna bli verklighet. För när det andliga ljuset blir tillräckligt starkt stiger också omdömet i penningfrågor så att skolans manifestation kan få det finansiella stöd som krävs. Jag hoppas att våra böner, vi som kristna, att våra böner kan nå den tröskelnivå som gör att denna skola inte kan bli en verklighet i Sverige. Alice Bailey undervisade också att talet 666 är ett heligt tal och att detta tal påskyndar ankomsten av den Kristus Maitreya som man väntar på inom rörelsen. Därför kan man se att talet 666 används på omslaget till böcker inom den här rörelsen. Ibland är det inbakat i esoteriska symboler som de kallas. Även detta avslöjar ju tydligt vad New Age står för. För i uppenbarelseboken i Bibeln så sägs talet 666 representera den sista tidens antikrist. Om man ska söka riktigt långt tillbaka, efter ursprunget till New Age, så är det såklart intressant att se vad deras egna profeter skriver om sin historia. Och då bör man bland annat läsa en bok som heter Den gyllene tråden och som är skriven av Natalie Banks. Och boken är utgiven på, just det, Lucy's Trust. Och det ger oss en klar signal om vad som styr Natalie Banks författarskap. Om jag ska summera så som hon beskriver New Age-historien, så började allt sammans före det som vi från Bibeln känner till som syndafloden. Denna förhistoriska värld kallas inom dessa okulta kretsar för Atlantis. Lägg det på minnet också, Atlantis. Och enligt Natalie Banks härskade vid den här tiden det så kallade stora vita brödraskapet på Atlantis. De var högtstående mänskliga gestalter som genom evolution hade utvecklats till också högtstående andliga individer och som besatt all kunskap och vishet, och de var nästan som gudar, säger man. När Atlantis gick under så drog sig det stora vita brödraskapet tillbaka till hemliga trakter från vilka de sedan spridit sin visdom vidare genom historien, genom särskilt utvalda lärjungar. Och inom New Age säger man därför att deras hemligaste okulta kunskaper, som kallas för den esoteriska kunskapstraditionen, att dessa lever vidare i hemliga ordens sällskap och andra okulta rörelser. Esoterisk förresten, det betyder ungefär enbart för de invigda, och okult betyder mystisk och övernaturligt. Natalie Banks sänder ett tack till frimurarorden när hon i sin bok pekar på att de är just ett sånt sällskap som burit dessa esoteriska och okulta läror vidare genom historien. Och jag ska göra en liten avstickare här angående den här saken. Att hennes påstående om frimurarna inte är helt taget ur luften, det kan man förstå när man läser ett känt citat från frimuraren Albert Pikes bok som heter Moral och dogmer. Albert Pike, han var en av de högst uppsatta ledarna för det globala frimureriet i slutet på 1800-talet. Han säger så här om deras religion, citat: "Till er suveräna generalinspektörer säger vi detta, och ni kan återge det till bröderna i 32, 31 och 30 graden. Frimurarnas religion skall hållas bibehållen i renhet i den luciferiska läran. Om Lucifer inte var Gud, varför skulle då Adonai, de kristnas Gud och hans präster, förtala honom? Ja, Lucifer är Gud." Och där var det slut på citatet. Det som frimureriet bland annat har gemensamt med New Age är att man tror att det finns ett gudomligt ljus, en ljusbärare som står över alla olika messiasgestalter som har dykt upp. Och man menar att denna gudomliga ljusbärare tagit sin boning i både Krishna, Buddha, Konfucius, Jesus och Muhammed. Och därför spelar namnet på messiasgestalterna ingen roll, utan det är den gudomliga ljusbäraren man ytterst dyrkar, och för dem är det Lucifer som betyder just ljusbärare. Inom New Age kan han också ha namnet Maitreya, som jag nämnde tidigare. Som kristna måste vi vara mycket försiktiga när någon pratar om ljuset, ljusets ängel eller ljusbäraren. Det är inte säkert det handlar om Jesus Kristus när de säger så. För då kunde de ju istället säga hans namn rakt ut. Vi måste istället alltid fråga oss om man i det här aktuella sammanhanget har den bekännelsen att Jesus själv är Kristus. För det gör den stora skillnaden. Vi ska läsa om detta i Johannes första brev i Nya testamentet, kapitel 4, vers 1-3. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen, så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte så bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Okej, nu hoppar vi tillbaka till Natalie Banks historiebeskrivning. Den tidsålder som varit de senaste 2000 åren enligt läran inom New Age kallas för fiskarnas tidsålder. Men vi har nu gått in i en ny tidsålder som inom New Age kallas för vattumannens tidsålder. Därav namnet New Age Age som betyder just ny tidsålder. De här namnen kommer från astrologins område. I denna nya tidsålder så ska det stora vita brödraskapet, den vita logen som de också kallas, ta makten över jorden från den svarta logen som definieras som den judisk-kristna gruppen. Och under denna tidsepok så ska man sätta sin messias på tronen och ytterst sett så är det alltså Lucifer. Man kan göra en liten intressant reflektion här. Och det är att vi kristna har ju fisken som en slags symbol. Och New Age kallar tiden fram till nu för fiskarnas tidsålder. Den tid där de säger att New Age ska härska kallas för vattumannens tidsålder. I uppenbarelsebokens kapitel 13 som jag läste i början av programmet så handlar det om antikrists framträdande. Och det inleds med att Johannes såg detta vilddjur stiga upp ur havet. En vattuman kan man säga då kanske. Och det här är kopplingar som bör få oss att reagera. Det som pågår är alltså det som inom New Age kallas för planen eller för konspirationen i vattumannens tecken. Och detta innebär att allt fler människor ska förberedas för den nya tidsålder som man pratar om. Mänskligheten ska initieras och transformeras, som man säger. I vanliga ordalag betyder det här att man stegvis invigs och successivt personlighetsförändras. Och det sker genom New Age-mässor, konferenser, terapiformer, litteratur och en massa annat. Och genom detta intas människor andligen och förbereds för den nya världsordningen som man då planerar. Och man lyckas mycket bra kan jag tala om. Miljontals människor världen över idag är invigda i New Age på ett eller annat sätt. Nu ska vi fråga oss vad som händer med ett samhälle när det blir kraftigt influerat av den typ av läror som vi finner inom New Age. Och det kan då vara intressant att göra en jämförelse med tiden strax före Adolf Hitlers framträdande i Tyskland. För tiden före det att han kom till makten liknar mycket vår tid när det gäller okulta aktiviteter. Hitler-Tyskland kan sägas vara en vattumannens tidsålder i miniatyr eller en prototyp på det antikristliga rike som ska komma i ändens tid enligt Bibeln. Den som river ner en mur, honom stinger ormen, säger Bibelns varnande ord till oss om sånt här. I Tyskland gick man emot Guds ord och hela världen fick sedan uppleva ett oerhört kraftigt bett ifrån ormen. Och vi ska nu titta lite närmare på hur skyddsmuren revs ner i Tyskland vid den här tiden så att ormen sedan kunde gå till full attack. En profet på den tidiga New Age-arenan var alltså österrikaren och teosofen Rudolf Steiner. Steiner var som mest verksam i början av 1900-talet och han startade bland annat sällskapet Antroposoferna. De är i Sverige idag kanske mest kända för sitt biodynamiska mjöl ifrån salt och kvarn och för sina Waldorfskolor. Men hör här nu. Steiner gav också ut en tidning som hade namnet Lucifer-gnosis, vilket kan översättas med Lucifer-kunskap. Han omfattades också av den okulta läran om kontinenten Atlantis. Rudolf Steiner själv undervisade om att det var arier som befolkade Atlantis i den förhistoriska tiden. När Atlantis gick under så degenererade eller tillbakautvecklades den mänskliga rasen till olika folkgrupper där de mörka folkslagen var de lägst stående enligt Steiner och de vita var de som var närmast släkt med Atlantis arier. Steiner menade därför att en av mänsklighetens viktigaste uppgifter var att renodla raserna så att vi kunde utvecklas tillbaka till den rena och upplysta ariska rasen. Både Steiner och hans läromästare Madame Blavatsky, de var också tydligt antisemitiska och särskilt antijudiska. Och i sina skrifter så framställde de judarna som en lågt stående och materialistisk ras. Så i dessa skrifter fanns ju då vad man kan kalla teologiska motiveringar för antisemitism. Hand i hand med detta så uppfanns i slutet av 1800-talet biologiska motiv för rasism och antisemitism genom den tidens evolutionsromantik. Och tycker du det här låter bekant på något sätt? Ja, du känner säkert igen tankarna från nazismen i Hitlers Tyskland. Men vad fanns det då för kopplingar mellan Hitler och det okulta? Och det här är väldigt intressant som du ska höra nu. År 1918 så bildades Thule-sällskapet i Tyskland. Det här var en slags hemlig orden som fungerade som en underavdelning till den stora rasistiska och nationalistiska Germanorden. Germanorden arbetade för att samla de germanska folken i en enda stat och återuppväcka en slags arisk germansk religion. Thule-sällskapet då, de såg som sin uppgift att via propaganda verka för en rening av Tyskland från lägre stående raser. Deras ledare, baron Rudolf von Sebottendorf, han sysslade både med yoga och var medlem i en frimurarloge. Och det är intressant att notera att Thule, det är ett annat namn för det Atlantis som Rudolf Steiner så hängivet predikade om. Men inte bara det, Thule-sällskapet hade, precis som Madame Blavatskys teosoferna, ett hakkors i sitt emblem, svastikan alltså. Och man använde orden Sieg Heil som hälsningsord. Och detta var alltså många år före det att Hitler kom till makten. Här kan man då börja ana varifrån Hitler fick sina idéer. Och då ska vi se hur det gick till. I Thule-sällskapet så fanns det flera intressanta och kända medlemmar. Där fanns den ökände rasbiologen och evolutionisten Ernst Haeckel som var en annan läromästare till Rudolf Steiner. Så där fanns kopplingar. Vidare hade man Rudolf Hess som medlem, han som senare blev Hitlers ställföreträdare. Man hade Alfred Rosenberg som medlem. Han som senare blev chefsideolog inom nazistpartiet och sist men inte minst fanns självaste Adolf Hitler med på medlemslistan. Man kan från dessa fakta då förstå att Hitler tidigt kom i kontakt med och blev påverkad av de okulta och esoteriska lärorna. Här fick han lära om den försvunna kontinenten Atlantis, om ariernas ursprung och överlägsenhet. Här fick han lära känna kraften i de okulta symbolerna och hälsningsorden. Och här blev han invigd till den messias förväntan som fanns inom de hemliga sällskapen. Och det är känt att Hitler senare inordnade nazistpartiet och SS på samma sätt som frimurarna med förbund och invigning i olika grader där man stegvis får lära känna de innersta hemligheterna. Det har Hitler själv sagt. De okulta sällskapen var därmed inte oskyldiga när det gäller Hitler-Tysklands framväxt. Man påverkade de politiska anspråken till att bli okulta och messianska och genom det tyska nazistpartiet kan man säga att de okulta krafternas sanna natur kom i full blomning. Vi kan alltså lära oss något mycket viktigt om det okulta ifrån det här. För att man ska förstå hur en kulturnation som Tyskland kunde falla ner inför Hitlers fötter som den gjorde, så måste man alltså känna till det okultas roll. Man måste känna till att de okulta aktiviteterna var mycket starka i Tyskland strax före det att Hitler kunde träda fram på arenan. Hemliga sällskap blomstrade som aldrig förr. Och det fanns en stark messiansk förväntan. Man ville se en stor ledare träda fram. Klimatet där var en slags mysterieromantik som också hade slukat stora delar av den tyska allmänheten, och de hade på så sätt blivit tillräckligt initierade och transformerade för att ta emot den tidens antikrist. Man var redan andligt mörad och marinerad, skulle jag vilja kalla det. En man som var journalist i Tyskland vid den här tiden, han beskrev klimatet så här i en av sina böcker, citat. Vid samma tid tog astrologi och spådomsväsende överhand. Det fanns många så kallade astrologiska tidningar med en väldig upplaga. De flesta agiterade för Hitler och profeterade att han skulle komma att gripa makten. Väl inseende att läsarna just ville läsa detta. Slutcitatet. När vi då tänker på vår tid, så kan man nog säga att Sverige inte på något sätt ligger efter det tidiga 1900-talets Tyskland när det gäller de nyandliga och okulta aktiviteterna. Samhällets transformation till att ta emot den sista tidens antikrist är mycket långt framskriden. Detta har skett stegvis. Genom att svensken börjat intressera sig för alternativa läkekonster och terapier, gått vidare till meditation eller yoga och sedan börjat ta in de esoteriska lärorna om reinkarnation, självförgudning, messianska förväntningar och kanske läran om Lucifer. Ska man granska New Age ur ett bibliskt teologiskt perspektiv så hamnar man ända tillbaka till Edens lustgård där ormen Satan frestade människan till att bli lik Gud och bestämma efter eget tycke. Satan sa ungefär så här till Eva då: ingalunda ska ni dö, men Gud vet att när ni äter av den förbjudna frukten så ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud, så att ni själva får kunskap och kan avgöra vad som är gott och ont. Ur Satans mun kommer enbart lögner, och ur dessa lögner har sedan alla okulta läror och villoläror vuxit fram. Ur orden ingalunda ska ni dö har bland annat spiritism och läran om reinkarnation vuxit fram, saker som är väldigt centrala inom New Age. Och ur orden ni ska bli så som Gud så har alla möjliga läror om självförgudning och om att söka Gud i vårt inre kommit, också väldigt centrala läror inom New Age, inte minst inom olika former av yoga och meditation. Även orden om att vi själva ska få kunskap om gott och ont är ju väldigt centrala för New Age, som är väldigt kunskapsfixerad. Har du bara rätt kunskap så ska du inte behöva vara fattig eller sjuk enligt deras läror. Och den som har problem har egentligen bara fel kunskap och inställning. Och detta är en lära som du kanske känner igen från viss kristen teologi också, men den är ju inte mer rätt där. Kunskap i sig är aldrig något som kan frälsa från det onda. Istället är det ofta så här, att ju mer kunskap, ju mer självförgudning, och därmed kommer man längre bort från Gud och sanningen i allmänhet. Ett annat och mycket viktigt kännetecken på villoläror är om Jesus bara jämställs med andra läromästare, som till exempel Konfucius och Buddha. Inom New Age väntar man på en Kristusgestalt som har namnet Maitreya, och man undervisar att Jesus bara var en läromästare som Kristus Maitreya tog sin boning i under några års tid. Men enligt Bibeln är Jesus Kristus, han är Gud själv, som kom till oss i mänsklig gestalt, och han blev korsfäst för våra synders skull, dog och begravdes. Sedan uppstod Jesus från döden i samma gestalt. Han reinkarnerade alltså inte. Och han är den enda vägen till Gud och evigt liv enligt Bibeln. Vi har här nu då identifierat fyra lärosatser som är grunden till de flesta villoläror enligt Bibeln. Och de här fyra är då: att döden inte är slutet, Att du kan bli gudomlig. Att allt hänger på att få del av rätt kunskap. Och att Jesus är jämställd med andra läromästare eller messiasgestalter. Så hör du läror som innehåller någon av dessa lärosatser i en eller annan skepnad, ja då vet du att det är läror som har sitt ursprung hos ormen i Edens lustgård. Satan alltså. Jag ska också säga att de flesta esoteriska läror inom New Age är starkt evolutionistiska. Man tror alltså att allt ständigt utvecklas framåt mot något bättre, inte minst det andliga livet. Därför utgör Bibelns skapelsetro inte bara en bra vaccinering mot den vanliga utvecklingsläran som vi har lärt oss i skolan, utan också mot de esoteriska och okulta lärorna. I hela skapelseberättelsen med syndafallet och Guds dom så finns bakgrunden till varför Jesu försoningsdöd och uppståndelse är nödvändig och enda vägen till Gud. Och det gör ju sen inte saken sämre att modern vetenskap allt oftare talar för riktigheten i Bibelns skapelseberättelse. Nu så ska vi lyssna på lite kort musik igen. Nu så ska vi titta närmare på det här med initiering och transformation. Man kan fråga sig hur Tysklands folk kunde falla på knä inför en så besatt människa som Adolf Hitler. Och hur kan kristna personer bli allt mer involverade i nyandliga företeelser där man i de innersta kretsarna tillber Lucifer? Man kan också fråga sig hur bildade, kristna och till synes vänliga män kan lockas allt längre in i okkultism via hemliga sällskap och ordnar och själva tycka att detta är oskyldigt. Och hur kan till exempel många präster i vårt land acceptera frimurarnas invigningsceremonier där man lägger sig i likkistor, vandrar runt i gångar uppmurade av mänskliga skelettdelar och svära trohetseden till ordensbröderna framför ett mänskligt kranium? Och hur ska man begripa att en hel värld kan komma att enas och i demokratisk anda med öppna armar ta emot den sataniska figur som Bibeln kallar för antikrist och upphöja honom som sin frälsare och kung? Nyckelorden för att förstå det här är det som de flesta okulta sällskapen kallar för initiering och transformation, alltså invigning och förvandling. För vanliga svenssons börjar detta kanske med att man intresserar sig för alternativmedicin, meditation eller yoga. För fint folk, om vi ska kalla dem så, börjar det kanske med medlemskap i något enklare ordenssällskap. Man lockas av löften om hälsa, mental kraft och välgång, om djup gemenskap. Eller så lockas man av att få ta del av de hemliga kunskaper som ger insikt i det fördolda. Och så kanske man lockas av löften om förmånliga positioner i samhället. Man inbjuds till intresseväckande kurser, till föreläsningar och måltider eller till någon terapiform. Sedan genom försiktig stegvis invigning och tillvänjning förs de intresserade allt djupare in i sällskapens okulta läror. Ofta förmedlas dessa esoteriska okulta kunskaper i ett gradsystem där man använder riter och symboler för att bildligt framställa det innersta budskapet. Sånt som likkistor, dödskallar, svärd och andra symboliska prylar. I vissa sällskap genomgår kandidaterna någon form av dopakt med död och uppståndelseinnebörd, som när man lägger sig i en likkista. Och under resans gång blir personen allt mer transformerad då. Alltså personlighetsförändrad och allt mer okänslig för det farliga och djävulska i dessa läror. Genom historien har det visat sig att de enklare sällskapen kan utgöra en rekryteringsbas för de mer avancerade och mer okulta sällskapen. Namnet på den gud man dyrkar inom ett sällskap byts ofta ut när man går över till ett annat högre sällskap eller invigs i de högre graderna. Och senare står man kanske inför den hemligaste läran att det är Lucifer som är Gud. Satan alltså. Men då är inte detta längre så avskräckande, vilket är avsikten med all okult initiering. Man tror att man har uppnått en högre nivå av kunskap och medvetande. Jag lyssnade nyligen till en före detta guru som fantastiskt nog hade blivit kristen. Han berättade om vad man kan se nere i Indien. Där dyker inte så sällan upp helt förvirrade västerlänningar som börjat följa efter någon andlig guru och mästare. Och ofta har då inkörsporten varit vanlig västerländsk yoga eller meditation. Enligt en tidigare eller före detta guru. En av de stora ledarna för New Age idag är David Spangler. Han kan ses som en lärjunge till den Alice Bailey som jag berättade om tidigare. Han skriver så här om den invigning man arbetar för inom New Age. Citat. Lucifer arbetar inom varenda en av oss för att föra oss till helheten. Och då går vi in i en ny tidsålder, vilken är en tid av människans helhet. Varenda en av oss är på något sätt förd till den punkt vilken jag kallar den luciferiska invigningen. Den särskilda invigning genom vilken den enskilde måste passera om han ska komma helt in i närvaron av hans ljus och helhet. Lucifer kommer för att ge oss den slutliga gåvan av helhet. Om vi accepterar det så är han fri och vi är fria. Detta är den luciferiska invigningen. Många har genomgått den och många kommer att genomgå den i kommande dagar. För detta är invigningen i den nya tidsåldern. Och det var slutcitat. Så säger alltså en av de stora lärarna inom New Age idag. Om vi ska se på det här ur ett bibliskt perspektiv så pågår en förberedelse till antikrists framträdande. Precis som när Johannes döparen trädde fram och förberedde människorna på Jesu ankomst genom omvändelse och dop, invigning alltså, så gör nu Satan på samma sätt när han förbereder ankomsten för sin Messias. Initieringen i de nyandliga sällskapen ska du alltså förstå som ett dop till antikrists rike. Man kan också göra en jämförelse med det kristna andedopet, där vi får bli helt uppfyllda av Guds goda ande. Och inom New Age finns något motsvarande som kallas för att bli överskuggad. Man blir då intagen och styrd av en andemakt, precis som Alice Bailey blev när hon skrev många av sina böcker. Överskuggning är något som kommer att drabba hela mänskligheten när New Age Messias träder fram. Och denna överskuggning föregås av initiering och transformation, säger man. Ur Bibelns perspektiv handlar det om att döpas in i det okulta och att till sist bli helt besatt av Satans andemakter. Mot det här finns bara ett beskydd och det är att vara fylld av helig ande. Är du det? När man nu vet hur de okulta sällskapens strategi ser ut så ska man fråga sig om det då är så ofarligt och oskyldigt med alternativmedicin och olika nyandliga terapiformer som en del vill göra gällande. Är det egentligen ofarligt med meditation, yoga, akupunktur, homeopati, feng shui eller med medlemskap i ordenssällskap som till exempel frimurarna? Detta är ju just verktygen för försiktig initiering och transformation enligt New Age-profeterna. Det är deras fintrådiga tentakler ut till vardagssvensson för att fånga in nya invigningsobjekt. De hoppas på att du ska bli intresserad, initierad, transformerad och slutligen överskuggad. I ändens tid är detta det enda som kommer att erbjudas dig om du inte vandrar på Guds väg, försoningen genom Jesus Kristus. Och vad jag kan se så kommer det inte att finnas något mitt emellan att vara fylld av Guds ande eller överskuggad av antikrists ande. Som du nu kanske kan förstå så är det då mycket allvarligt om våra kristna församlingar leds av personer som trätt in på transformationens väg. Våra församlingar ska ju vara helgade platser som är helt befriade från okult inflytande. För hur ska vi annars kunna få del av Guds ande och kraft för att leda folk ut ur just nyandlighetens mörker och det okulta? Och det här handlar om både New Age-sällskap, hemliga ordnar, alternativa terapiformer och läkekonster med andlig bakgrund. Den som river ner en mur, honom stinger ormen, säger ju Bibeln. Att invigas i dessa sällskap är att riva ner en mur. Och det här bibelordet utgör dessutom en dubbelriktad varning. Dels till den som river ner sin skyddsmur och dels till de som går i ok med en sådan person. Skall vi acceptera medlemmar i våra församlingar som fått ormens gift injicerat i sitt innersta om de inte vill omvända sig från detta? Det ska vi våga fråga oss. Sist i det här programmet vill jag ge ett råd till dig som sysslar med någon form av New Age förknippad terapi eller läkekonst och till dig som är medlem i något ordenssällskap, hemlig orden eller vad det nu ska kallas. Lämna allt detta till 100%. Och jag måste vara helt kompromisslös här. Vill du inte riskera att bli överskuggad och intagen av antikrists ande och gå evigt förlorad, så lämna detta helt. Är din hälsa eller gemenskapen i de nyandliga sammanhangen eller med ordensbröderna verkligen mer värd än en hållbar gemenskap med Jesus Kristus? Du kan inte ha båda, för varken Jesus eller antikrists ande kommer att acceptera det i längden. Och du ska få ett bibelord på detta från första konungaboken i Gamla testamentet kapitel 18 vers 21. Elia trädde fram och sade: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom, men om det är Baal så följ honom. Finns du där ute som öppnat dig för det nyandliga och okulta på något sätt, men att du nu känner att du vill lämna detta bakom dig, då ska du veta att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Endast han kan hjälpa dig. Gör då på det här sättet om du vill att Jesus ska befria dig. Bekänn allt för honom och be om förlåtelse. Avsäg dig också allt som du tidigare tagit in. Avsäg dig eventuella mantran, nya namn och ramsor och överlåt hela din varelse till 100% till Jesus. Hos honom kan du få förlåtelse, befrielse, kärlek, glädje, frid, läkedom och ett löfte om evigt liv. Och allt detta får du gratis om du överlåter dig till Jesus Kristus. Läs om detta i din bibel.